Vi gör Big Six i samarbete med Telia och vi vill passa på att berätta den roliga nyheten att Viaplay är tillbaka hos Telia igen. Så nu kan du verkligen streama alla sporter, matcher och ligor på ett och samma ställe. Och det här stället vi pratar om är den fantastiska tjänsten Telia Play. I appen kan du streama alla matcher live eller i efterhand om du så skulle vilja. Och förutom alla sportsändningar kan du såklart se alla filmer, serier som finns hos Viaplay, C More och på Telia. Du kan även lägga till HBO Max utan extra kostnad. Så nu kan du verkligen samla allt innehåll från Viaplay, C More och Telia på ett ställe. Dessutom ingår alla matcher från Allsvenskan från Discovery Plus. Priset då? Bara 699 kronor i månaden. Oslagbart. Vi säger ett stort tack till Telia som är med och möjliggör Big Six.
Och hälsar vi hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Big Six, Premier League-podden där vi har längtat efter att få prata om fotbollsmatcherna som ska spelas. Och nu har det äntligen spelats, men först och främst så vill jag önska dig, Fabbe, och alla lyssnare god fortsättning.
Ja, verkligen. Det är så här litet vakuum mellan jul och nyår och en... Det är en bra jul och för alla arbetsgivare, men en dålig jul för alla arbetstagare. Så jag känner mig ensam här som leder de här dagarna, men det är skönt att vila upp sig. Och som sagt, vi snackade upp två avsnitt, men det är ju inte spelat som fotboll, så det var så jävla skönt. Och vilka matcher vi har fått, vilka formbesked på egentligen alla lag i toppen som man hade räknat med. Så det är skönt att vara tillbaka.
Ja, ruskigt fint med fotboll igen, och det var ju det jag kände oro kring med det här, eller man har ju känt, man har haft många känslor kring det här mästerskapet, men ja, när jag inte hade kollat upp schemat så var jag ju rädd för att julfotbollen skulle försvinna, men bara en vecka efter att mästerskapet var över då, så blev det fotboll, och det är ju något speciellt med Boxing Day, i synnerhet då, just måndagen då när det spelas fotboll. Från 13.30 svensk tid hela vägen fram till 23.00 då domaren blåste på Emirates i matchen mellan Arsenal och West Ham. Men vi kan väl göra som så. Vi väljer att spela in det här avsnittet onsdag kväll. Precis startelverna i Manchester City, Leeds Manchester City har precis släppt, så den matchen kommer vi inte
ska vi prata om. Ska vi prata om de där jävla älmerna? Ska vi bara ta pepp direkt?
Ja, men alltså så här, jag känner ju att många följer mig i Fantasy Premier League-sammanhang, och säkerligen har ju folk koll då på att jag har ju haft Phil Foden i det här laget. Men och det är klart att jag brinner extra nu då när Phil Foden inte finns med i den här startelvan. Men jag måste ju någonstans säga, om jag försöker att vara professionell och se nyktert på det, att jag tycker att Phil Foden, han får för lite speltid. Han är förtjänt av att få mer speltid i den här elvan. För tittar man offensivt sett i Manchester City, så är det ju idag två helt ordinarie spelare som i stort sett spelar varje match. Och det är ju Erling Haaland och Kevin De Bruyne. Sen har vi väl Bernardo som i stort sett spelar allt, skulle jag säga. Men sen är det ju ganska kraftig rotation på många spelare. Och jag tycker att en spelare som Phil Foden, för att han ska ta det här sista steget till att bli världsklass, för att jag det råder som inga som helst tvivel om att Phil Foden kommer att bli en världsklassspelare. Men då tycker jag att han måste få samma behandling som till exempel Saka får i Arsenal. Alltså att Saka får i Arsenal är såklart beroende på konkurrensen. Men jag tycker nästan att Phil Foden ska kunna ställa de kraven på Pep Guardiola. Att mig ska du faktiskt spela, ja men, 90% av matcherna. Och så är inte fallet just nu.
Ja, men ännu mer med den starten han hade av säsongen. För han började första 7, 8, 9 matcherna. Han är ju fenomenal. Kanske Citys bakom Haaland. Och det går såklart att argumentera för De Bruyne också, att de är på den nivån. Men efter dem Citys bästa spelare. Och sen så börjar han roteras från ingenstans. Det är som att det är något personligt. Och du är inne på Saka. Vi kan även ta Marcus Rashford, som den här säsongen har fått självförtroende och spelar i stort sett varje match. För att han vet att han är nummer ett på den där positionen. Och det går även att gå till Liverpool. Nu känns det självklart. Men Mané och Salah, hur de har kommit in i laget när de värvades från Southampton och från Roma, och fick spela hela tiden. För de där anfallspositionerna, de behöver göra mål för att få självförtroende. Och det är klart att Phil Foden och de här andra spelarna, Jack Grealish och Mahrez och så vidare, när de är i form och sen så sätts de och sen kommer de ur slag. Det är så jävla svårt att ifrågasätta peppen. Fan, det är provocerande.
Ja, och kolla på Phil Foden. Alltså jag vet ju att alla spelare, de de är ju egon i, och jämför ju siffror med varandra. Alltså Phil Foden har gjort 7 mål i år. Det är riktigt bra siffror med tanke på att han långt ifrån har startat varje match då. Så att nej, Phil Foden, han ska nog ta Pep på ett möte här och kräva mer. Och vi vet ju hur mycket Pep älskar Phil Foden också. Alltså han pratar ju alltid så otroligt varmt om honom. Men jag tycker nog att det bör vara mer speltid. Men det var i övrigt också ett ganska kraftigt roterat Manchester City. Han pratade ju för några veckor sedan, eller någon vecka sedan, att det viktiga här är väl att, alltså så här, de spelarna som har varit iväg på VM, de är ju i matchform. De andra som har varit lediga i 6 veckor, de måste vi någonstans få igång. Och då är väl känslan att dagens 11 mot Leeds då, det är väl kanske mer att ge speltid för vissa spelare som har fått skralt med speltiden den senaste tiden då. Och sen är det många matcher som ska spelas, så att det kanske inte är så konstigt att man nyttjar hela truppen. Återstår att se då hur den här matchen slutar, men en sak är ju säker, det är ju att City har ju inte råd med särskilt många poängtapp i ligan med tanke på hur starkt det laget som leder serien. Men det laget tänker jag att vi går igenom lite senare. Vi ger väl oss rätt på matcherna egentligen, tycker jag. Eftersom det är många matcher som har spelats, så det blir ju lite extra fokus såklart på topplagen. Och sen när vi är inne på varje lag så kan vi baka in lite nyheter, för snart öppnar ju fönstret och det börjar faktiskt röra på sig hos vissa klubbar. Kronologisk ordning går vi, och vi får börja med den matchen som drog igång hela Premier League. Och det var ju London-derbyt mellan Brentford och Spurs. Och ja, det var lite temat på vårt förra avsnitt. Det var ju att många lag har fått jobba med saker under uppehållet och förhoppningsvis då få bort vanor som inte har varit till lagens fördel. Men Tottenham Hotspur, de fortsätter ju på inslagen väg med att släppa in första målet och vara, ja men inte dyka upp till matcherna. Helt sensationell statistik som Viaplay kom med där i paus, att Spurs har alltså släppt in första målet i de 9 senaste tävlingsmatcherna. Hur är det möjligt?
Nej, jag vet inte, och det sjuka är att det verkligen känns som att man har glömt bort vad som hände innan mästerskapet. Det känns som en annan säsong, för man slungades in i det här. Sen kom man på, just det, Spurs släpper in mål hela tiden i början. Och sen så hämtar de ikapp det där. Vi var inne på att Antonio Conte, att de är bäst tränade i hela ligan, och det är därför kanske man hämtar upp resultatet i andra halvlek, vilket är imponerande i sig, för man har gjort det så fruktansvärt många gånger i de här 9 matcherna, men fortsatt hur man kan vara så undermåligt usla. Fine, den här matchen saknar man en del spelare. Man kanske är hårdast drabbade av alla lag så här efter VM. Juris spelade inte, ersättaren såg inte stekhet ut direkt. Romero saknades i mittlåset, Richarlison skadad, Bentancourt skadad. Det är viktiga spelare, måste man ändå säga, men att det kan se så uselt ut mot Brent. Vi vet att Brentford är bra, det ska absolut sägas. Så de har sin simpla taktik när de skarvar på Tony och Mbuemo och går i djupled. Men Brentford är överlägsna i den här första halvleken. Det är som att Spurs, att de behöver en käftsmäll eller någonting för att vakna upp. För något, jag fattar inte, och Conte känns inte som en tränare som borde låta en sån här sak få ske.
Nej, och det hade varit en sak om det här, jag menar, det är första matchen efter uppehållet. Det har ju, precis som det var inför mästerskapet för många, eller för alla landslag, så har det varit korta förberedelser. Spelarna har ju fått lite semester och sen så har de nyligen träffats. Några är ju mer besvikna än andra. Syftar givetvis då på Harry Kane och kanske engelsmännen här då. Men nu då när vi har den här statistiken svart på vitt här med att Spurs alltid är så otroligt bleka, och då Brentford som såklart, jag menar, det här är ett storlag som är på besök. De är ju taggat i tänderna och har ju inte, det är inte många i det här laget som har fått vara iväg på VM-äventyr, så de är jäkligt spelsugna. Och det visade sig verkligen. Spurs är ju inte på banan, och Brentford, ja, de går ju upp i en 2-0-ledning i början på andra, klart rättvis. Sen vänder ju det här, precis som vi också har sett Spurs tidigare. Det finns ju sån otrolig kvalitet i det här laget, så det är ju någonstans inte heller konstigt att det blir 2-2 och faktiskt bud på mer. Men du, innan vi tar vändningen och vad som händer i andra halvlek då, så är du inne på att det är ju några avbräck i laget. Och Bentancur, han och Höjbjerg har ju bildat ett riktigt bra centralt mittfält. Det kanske man inte trodde inför säsongen, eller det fanns väl, liksom spekulationer kring att det skulle vara att det skulle vara tre gubbar på mitten där.
Det låter ju ganska osexigt om man jämför med de andra lagen. Om du kollar på Arsenal har ändå Thomas Partey, Xhaka återuppstått, Ødegaard framför, United ändå Casemiro och Bruno Fernandes, Liverpool har Thiago, Fabinho. Lyssnar man på bara namnen Höjbjerg och Bentancur och även Bissouma, det är ju ganska osexigt, det måste man ändå säga.
Ja, absolut. Och Bissouma har vi ju gnällt på. Vi hade ju stora förväntningar på honom inför den här säsongen med tanke på hur bra han gjorde i Brighton. Man har inte fått det att stämma och jag tycker han är direkt blek. Man ser ju verkligen att alltså, de saknar ju Bentancur ordentligt i den här matchen. Och Bissouma, jag tycker det är lite intressant med honom ändå. För tittar man på Potter då, som jag ändå har fått... Jag följde honom noga i allsvenskan och det är väl inte, man ska väl akta sig för att dra paralleller med den typen av fotboll. Men någonting som man pratade mycket om där, det var ju att han hade ju lite av ett doldislag i Östersund. Värvade ju många spelare från de lägre divisionerna. Med, alltså, det var ju den här McCauley, alltså scouten som nu följt med Potter hela vägen till Chelsea. Det var ju han som stod för spelrekryteringen, såklart tillsammans med Potter. Men det var ju många okända namn som var värvade till vissa roller då, som Potter ville ha. Och i Östersund var de ju helt fantastiska. Alltså det var ju, det spelade i stort sett ingen roll vilken typ av elva han mönstrade. Alla visste precis vad de skulle göra och de var slagkraftiga i samtliga matcher. Men sen då så blev ju Östersund, de blev ju ett populärt lag och många lag runt om i landet men även utanför Sverige blev ju intresserade av spelarna. Men sen var det väldigt få spelare som lyckades i andra klubbar. Och det tycker jag är lite intressant, att det var ju förmodligen då mycket för att Potter tog in dem till vissa specifika roller där man sökte just de egenskaperna som de hade i den rollen. Men sen då när man kom in i ett annat sammanhang med andra direktiv och ja, men kanske inte Potter vid sin sida heller, då blev det inte alls lika stora framgångar. Och det är inte omöjligt att vi ser det nu med Bissouma här i Spurs. Jag tycker att han lider av att han dels inte har någon självförtroende men också att han inte riktigt vet vilken roll han ska ha.
Ja, nej men jag gillar verkligen spaningen och nu går det väl inte riktigt att säga om Kuchereya för att nu har han Potter igen, men han start i Chelsea inte heller varit, han var ju verkligen en självklarhet hela förra säsongen. Han visste, han kunde spela både wingback och vänster mittback, men han var direkt svag sedan han kom till klubben, så det där är verkligen något att hålla upp ögonen för. Jag har inte tänkt den tanken, men när du säger det så det är inte, du bara gå till jag med Norrköpingskoppling som hade koll på Ken Sema när Jan Andersson inte valde att satsa på honom och han slutade upp i Ljungskile och Östersund tar honom därifrån. Det är sånt man glömmer bort när han idag spelar på den nivån han gör, så det är surrealistiskt när du bollar upp det där, att den där scouten som hittar en Ken Sema nu är scout för Chelsea.
Ja, det är häftigt och det är också så här, nu när Potter har kommit till Chelsea har det inte varit någon klockren start. Förmodligen också mycket för att han vill ha, för att hans fotboll ska fungera så vill han ha rätt spelare och det är inte alls säkert att de spelarna som finns i Chelsea är rätt för Graham Potter. Så det kan nog ta några fönster innan, om Potter får det tålamodet från Bowley innan det lossnar från Chelsea då.
Vet du vad jag måste säga bara gällande Tottenham den här matchen? Alltså han får mycket skit i den här matchen. De sjunger att han har svikt landet och liksom jag uppmuntrar väl banter, men vad fan, lite nivå får det väl vara när man ändå har repeterat landslaget och missat en straff i en kvartsfinal. Men Harry Kane, vilken jävla spelare. Alltså, ja. Hade det inte varit för den där jävla norrbaggen den här säsongen. Alltså Harry Kane har ju på något jävla vänster kommit i skymundan för att Haaland, alltså en all time great prestation en halv säsong som anfaller i Premier League. Men vad Harry Kane gör och hur han räddar det här Tottenham gång på gång och vilka mål han gör. Alltså jag bara känner en sån jävla avundsjuka som United-supporter att ha en anfallare som kan göra det där mål som han gör. För det är sån jävla klass. Och han möter Ben Mee som är, alltså som är känd som ett Burnley råskinn som inte kan förlora på huvudet. Och han liksom, liten axel i ryggen och nickar in den där som att han möter Jovinko typ. Alltså det är sån jävla klass på det där målet. Och att, jag tror han har gjort typ 14 mål på 17 matcher nu eller? Det är något i den stilen.
Ja, nej, det är en röstkissång han gör och kommer fortsätta att göra. Jag fanns väl en oro kan jag tänka mig hos Tottenham supportrar hur han skulle ta det här uttåget, men ja, trög i första halvlek, men i andra halvlek så leder han ju laget, gör ett klassmål och har ju ytterligare nick i ribban också som hade tagit Spurs till en seger. Så att jäkligt imponerande hur han har hanterat den senaste tidens motgångar såklart. Och ja, han är verkligen förtjänt av att få vinna saker. Samtidigt så vidhåller jag då att nu är det ingen idé att börja söka sig mot andra klubbar, utan nu är det bara hoppas att han blir en one man club här och stannar i Spurs. Men annars också då, du sa att Loris saknades i Spurs, och det märktes ju.
Ja, Forsters ingripande. Sen är det så här, han har inte spelat, målvaktsrollen är svår, för den är ju verkligen att det handlar om timing och sådana saker. Och man såg det var ju någon, han är typ 2 meter lång, när han skulle upp och bara plocka en boll över någon som är 1,80 och han skarvar ut den till hörnet. Vad fan håller du på med? Och han gör ju en dunderräddning, men den som de gör mål på returen när det blir en deflection. Men allt ser så trubbigt ut och det där blir inget självförtroende. Och samma sak med Tanganga som gick in som höger mittback. Vad fan var det? Viaplay hade något montage som det var i eftermatchen eller i paus, när han bara liksom, han är inte up for it, han är för dålig, han går inte. Och Brentford märkte ju det här väldigt fort och slog verkligen mycket långbollar ut mot honom på Tony, när han inte visste om han skulle falla eller om han skulle ta duell, och han gjorde fel hela tiden. Så det där var ju det utnyttjade Brentford maximalt.
Ja, han såg så, som du säger, han har ju inte stått mycket det senaste men halvåret. Fick ju en hel del speltid i Southampton, där var han ju lite... Ja, men han och McCarthy, de delade på posten där, men i Spurs har det såklart bara varit Hugo Lloris. Så vi hoppas här för Spurs skull att Lloris inte går sönder, för det där såg inte bra ut. Det var riktigt skakigt. Och även den här situationen, det är väl Mbeumo som går ner, där man, jag tror ju att det är straff, men han får ju gult kort för filmning i slutskedet av den andra halvleken. Men det är helt riktigt av domaren, bra gjort av honom, annars hade man ju sett det på VAR. Men där får ju Mbeumo en varning. Men även när Forster kommer ut där så ser han ju trög och kant ut och otroligt fel tajmad. Så att det är med all säkerhet som så att Hugo Lloris vaktar stolparna mot Aston Villa här till helgen.
Kan det vara så att Spurs aldrig uppskattas Hugo Lloris som de gjorde i måndags? Kan vara så. Han har fått lite skit senaste tiden, men nu känner jag, nu vill de ha honom mer än någonsin.
Ja, men så är det. Men ja, viktig poäng ändå i slutändan för Spurs, så stärker ju moralen att de på nytt då hämtar upp de här underlägena. Men det får ju inte fortsätta så här. Nu måste de ju få bukt problemet. Och du och jag som är... Ja, du har väl spelat högst upp i Division 3, va? Men vi har inte varit nära elitfotboll. Det är helt omöjligt för mig att svara på vad sånt här beror på. Det kan ju vara sådana sjuka trender ibland. Som vi nu ser då, att de släpper in första målet i 9 raka matcher. Ibland så kan det vara som så att lag... Ja, men lyckas inte vinna på bortaplan men är helt fantastiska på hemmaplan. Det får ju nog nästan liksom spelare svara på vad som sker, och hade det varit en lätt lösning på det så hade nog Conte löst det. Men ja, det är nog dags att verkligen behöva dags att göra saker annorlunda.
Ja, vi får ringa upp, vad heter han, Ekvall i landslaget som är idrottspsykolog som får, som får ge en utredning på det här.
Det är din Norrköpingspolare där. Han får ge oss svar på vad Spurs ska göra då. Men Brentford, ja, det är som så här, vi hade väl en viss oro kring att de skulle kunna bli indragna i bottenstrid. Det känner man ju inte alls nu. De är ett homogent och starkt lag. Pontus Jansson var ju tillbaka, så han spelade inte den här matchen, men han ska vara frisk nu, men tog sig inte in i någon startelva då. Men det kan ju vara som så att Ivan Toney blir avstängd här. Det var väl han får spela den här matchen, men sen så ska han väl upp i rätten, va?
Ja, något sånt. Vi var inne och snudda lite över i förra veckan, och det känns väl, alltså så här, det känns dumt att spekulera för mycket i vilket straff det ska vara, för man inte har någon aning om på vilket sätt det har gått över gränsen. Men det är klart att är han bort ett halvår, vilket det sägs som att det kan bli, och missar den hela säsongen, så det är viktigt för Brentford att ta poängen man kan ta nu, för Ivan Toney är vital för det där laget, och man kan absolut blanda sig in titelstrid om man blir av med honom och inte ersätter honom. Eller titelstrid, ja. Det blir tufft. Du fattar vad jag menar.
Ja, det blir. Ja, absolut. Men ja, Toney, det är ju, han är ju såklart på alla sätt och vis sjukt viktig för Brentford. Om vi tar oss till 16.00-matcherna här då, så var det ju inget av de större lagen som spelade då. Ja,
måste
om vi
ta upp Newcastle. Vi fick ju skit förra veckan för att vi pratade för lite Newcastle om någon på Twitter. Så nu måste vi prata Newcastle. Ja, jag lovade honom.
Ja, men det är, och det var den matchen jag hade störst fokus på här då, i måndags. Och det är ju en oerhört imponerande seger. Vi såg den inte komma eftersom vi hade speltips bort hos ATG som löd något helt annat. Men när jag såg älvorna inför den här matchen så noterade jag ju ganska många avbräck från båda håll faktiskt. Leicester har ju haft lite strul under året, men här var det ju väldigt många spelare som saknades. Och framförallt då, ja men Jamie Vardy, han har ju väl i och för sig varit lite in och ut i elvan, för han har inte varit den Vardy som vi lärt känna då. Men vi hade ju framförallt då James Maddison som verkar ha knäproblem.
Ja, skulle träffa någon specialist nu såg jag. Det var ju lite trubbel även innan VM, så frågan om han, ja, om han var för besatt över att spela det där VM:et så att han kanske inte lyssnar på sin kropp. Det återstår att se, för det där är jätteviktigt för Leicester, vart man ska sluta om James Maddison fortsätter spela, för han har varit deras överlägset viktiga spelare. Och sen, det är som du säger, Leicester, det var ju som en déjà vu att se Leicester de första omgångarna. Alltså Amartey's försvarsspel på första straffen, alltså vad gör han? Alltså så här, det där, 2 veckolöner böter direkt. Du får inte agera så där på den här nivån. Du får inte göra det.
Och jag förstår inte hur Amartey kan vara en ordinarie Premier League back. Han har ju hängt kvar i Leicester. Han kom väl, tror jag, till och med, om det var guldåret som han anslöt från FCK. Och då var han ju, ja men han fick väl någon liksom sporadiska inhopp, startade väl inte någon match. Och sen har det varit lite så de första säsongerna för honom. Men de senaste 2-3 åren har han fått ganska mycket speltid. Och jag måste säga det, för ett lag med Leicesters ambitioner som väl någonstans är ändå att nosa på Europaplatser. Men då behöver man en mittback av bättre kvalitet. Och jag såg ju att Brendan Rodgers var väl ute och pratade om det nu. Att de ska in 3 spelare här i januarifönstret. Gjorde ju de hade ju rejäl utförsäljning i somras och fick ju in mycket kapital för att de har haft ekonomiska problem. Men nu borde det ju finnas pengar i kassan, och liksom det största nedflyttningshotet är väl någonstans borta. Leicester har visat upp att de utan problem inte ska bli indragna i den här bottenstiden. Det finns för många lag som är sämre, men jag tror ändå att man vill börja bygga något framåt, och det finns ju flera spelare i det här laget som fortfarande vill lämna. Alltså Tielemans, han kommer väl försvinna, kanske inte nu i januari, men senast i sommar i alla fall. Maddison får väl kanske inte sin flytt nu i januari eftersom han är skadad, men den kommer väl också då i sommar. Så det behöver nog fyllas på med lite spelare här, och jag tycker att den där backlinjen tillsammans då med Danny Ward som fick väl någon form av återupprättelse här i slutet på hösten, men här är han ju svaj igen. Och den där backlinjen nu när de möter ett på nytt född Liverpool här på fredag, det kommer bli tufft för dem.
Ja, och Maddison ska vara out också. Nej, men känslan är verkligen att Leicester måste ta en ny start. De måste inse att de inte är tillräckligt bra för att utmana om Europaplatserna, vilket de ändå har varit sedan 2015, bortsett från förra året egentligen. Så kanske casha in på Maddison igen och sen göra en rejäl omstart, att få bort dem här och satsa nytt för att hitta någon ny själ eller någon ny ideologi på något sätt. För det här, så här går det inte att ha det, man måste bygga från grunden och göra om det här, för annars kan det gå riktigt illa och väldigt fort, vilket vi såg i höstas att det kan gå när man kommer in i ett dåligt slag. Men om vi pratar Newcastle då, jag tyckte ju, alltså så här, man var stabila mot Bournemouth för cupen, men man var inte wow. Men att man åker och gör den här på bortaplan mot Leicester, det är ju verkligen en stor jävla hatt av. Och man slutar ju exakt, man börjar exakt där man slutade. Trippier assist, nolla igen. Man har, jag såg någonting, man har typ så här lägst XG conceded per 90 minuter i hela ligan de senaste 10 omgångarna, vilket är helt sensationellt med den backlinjen man spelar med, Dan Burn och Fabian Schär. Och sen så Almiron, alltså vad är det som har hänt? Du såg statistiken nu, va? Han har gjort 9 mål de senaste 15 matcherna eller vad det var. Innan det tog det typ så här 120 matcher och gör 9 mål. Hur kan det vara en sån stor förändring? Och även Joey Linton, det är bland de största förändringarna man har sett någonsin i Premier Leagues historia. Och Eddie Howe har löst de här 2 halvt utskrattade spelarna på ett år. Jag får inte ihop det.
Ja, jag förstår faktiskt ingenting. Och som du säger då, Almiron har ju under sina 3 tidigare säsonger, han har spelat 3,5 år i han kom ju januari 2019, och så spelar han ju hela 1920, 2021 och 2022. De 3,5 säsongerna har han gjort 9 mål på, och nu är han redan uppe i 9 mål. Det är ju en helt galen utveckling, och det är ju inte som så att det är någon ung spelare som liksom nu fått ut sin fulla potential, utan han har liksom känt som en så här okej Premier League-spelare, men som absolut inte kommer nå någon höjd. Men där vi ser honom nu, det är ju fruktansvärt bra, och går ju inte att såklart att flytta på. Det är ju många offensiva stjärnor som står utanför den här elvan. Alltså hade man, om man har alla friska och krya, och man vill ta ut ett liksom, en drömelva för Newcastle, nej men då är det väl Saint-Maximin, Wilson och Alexander Isak som finns där uppe. Och då tar inte Almiron, Chris Wood och Joel Linton någon plats. Men ja, de här herrarna blir svårpetade, för de spelar ju sin livsfotboll just nu.
Ja, nej men det ska verkligen bli kul. Jag har inte sett så många rykten alls gällande Newcastle faktiskt, men man är ju satt sig, man ligger alltså, nu har City inte spelat den, men man ligger alltså två i Premier League i slutet av december. Och jag på något sätt avskrev dem ju från topp fyra förra veckan, för att jag tror att de andra lagen i slutändan kommer bli bättre, och det gör jag väl fortfarande. Men ska man värva, om det finns någonting, ska man gå för att värva, för att verkligen gå för Champions League-platsen, ska man ersätta en chansa och typ ersätta Fabian Schär, Dan Burn kanske framförallt, som alltså så här, respekt för vad han har gjort, men det går ju verkligen att förbättra den positionen. Sen på centralt mittfält spelar man med Joe Willock och Sean Longstaff. Det är klart att det finns positioner som man kan förstärka det här laget. Det är ju framförallt de offensiva platserna med, ja, men som du nämnde, Isak Wilson och Saint-Maximin som man saknar defensivt, och framförallt mittfältet kanske går det att förstärka, dels direkt men även breddmässigt långsiktigt.
Ja, men alltså, jag skulle väl också, om jag måste lämna in ett sluttips här och nu, inte heller någonstans, alltså jag tror väl att Newcastle, lite som Leicester var när de var uppe och nosade på Champions League-platser två säsonger i rad där, så liksom vägrar jag tror att de ska vara ett av Englands fyra bästa lag. Men det är ju lite när vad man går och väntar på nu under den här säsongen. Man väntar på att Arsenal inte ska orka hålla för att vinna en titel, men det vägrar de göra. Man väntar på att Newcastle ska falla igenom, och jag går faktiskt, det håller du väl inte med mig, jag går också vänta på att United ska visa att de inte är topp fyra lag, men det vägrar de också göra. Så det är jäkligt häftigt på så sätt att många av de här lagen visar styrka, vilket ja, i slutändan kommer leda till att vi kommer få en jäkligt fin vår. För jag tror att alla de här tre lagen jag nämnde, de kommer vara med hela vägen och slåss på de fronter som ja, jag nämnde här tidigare.
Ja, men är inte känslan, så nu kanske man är historielös för att man är mitt uppe i det, och det kanske är att man glömmer bort att Liverpool gör en dålig säsong sett i förväntningarna, Chelsea gör en dålig säsong sett i förväntningarna, men kollar man på lagbyggena, hur många lag det ändå känns är på rätt väg. Liverpool kommer vi komma in på sen, som Gakpo på gång, jag tyckte det såg jävligt mycket bättre ut mot Villa, Chelsea vill man väl tro att Graham Potter, när han får sina värmningar och en ägande struktur som verkligen vill satsa och gör, ja, men inte skämt för att öppna plånboken. United med Ten Hag, 7 raka segrar på hemmaplan, Newcastle som överträffar alla förväntningar, Arsenal som går på varenda dopingspreparat som det finns, och sen City som är City. Alltså, det måste vara den bästa Premier League vi någonsin haft. Det måste vara det.
Ja, och ett getingbo i botten på det också, för det tror jag vi kommer ha hela vägen också. Annars brukar det alltid vara en slagpåse som försvinner, men det har vi inte heller fått. Så att, ja, är det den här våren 23, den kan bli något alldeles extra, och det vore ju sjukt kul om Newcastle verkligen kan hänga i, och snart kommer de här spelarna tillbaka då. Alltså Saint-Maximin, han är ju där och hoppar in, men han liksom, når han sin ja, men når han formen, storformen, då vet vi hur nyttig en sån spelare kan vara. Och jag vägrar ju tro att Alexander Isak ska vara en spelare som står utanför den här elvan, utan han har ju värvats in för att han ska vara en startman, och det hoppas och tror jag att han kommer att visa i slutändan. Annars är också Bruno Guimarães, har vi inte pratat om här idag, det har vi gjort i tidigare poddar, vi missade honom lite i höstens lag, men ja, verkligen. Han är ju fenomenalt bra. Och ja, men han någonstans håller ihop hela det här laget. Jag tycker han är ruskigt bra. Sen ska jag säga så att det blir lite märkligt också. De gör 3 snabba noll och sen slår de av lite på takten. Och Leicester har ju faktiskt bud på mål i den andra halvlek. Den matchen spelar ju, Newcastle spelar ju av lite andra halvlek och ser lite, ja, men lite bekväma ut. Men då, å andra sidan, när Leicester får sina lägen, då står ju Nick Pope där bak som är ju, ja, men det, han har ju motsvarat alla förväntningar. Vi visste att han var riktigt bra i Burnley, och när vi fick höra att Newcastle har varit in honom så sa vi att det här är en absolut toppvärvning, och det har ju visat sig vara, för jäklar vad bra han är.
Jag såg att Axel Olsson, Chelsea-supporter som har gästat den här podden, rankade 5 bästa värvningarna enligt honom än så länge i Premier League. Jag har varit kränkt för att Lisandro Martinez inte var med, men sen när jag läste dem bara så här, Haaland, Casemiro, vem var vi inne på nu nyss? Tappat tråden.
Nick Pope, vi har Jesus också.
Ja, exakt. Det var ju dem och så bara vilka, det känns som ofta när man summerar de här värvningarna, fan, var så jävla många värvningar lyckade. Alltså det känns som att det är lättare att hitta misslyckade värvningar än lyckade, men i år känns som att många klubbar har träffat rätt på väldigt många olika positioner. Och Nick Pope är ju en sån, det var ju en väldigt billig peng och han ryktas i större klubbar, men att man får ihop honom, man tog Trippier i januari, Sven Botman tog ett tag för honom att komma in, men helt fenomenal nu, inte ordinarie i Hollands landslag men gör det helt fenomenalt i Premier League. Samma sak med Bruno Guimarães, tog ett tag för honom att komma in, platsen inte Brasilien för Paquetá ska tydligen gå före, men nej, det är ett vi måste hylla Eddie Howe mer än vad vi gör. Det är väldigt mycket han som gör det här, är min känsla. Jag ser ingen annan förklaring.
Nej. Riktigt häftigt. Övriga 16 matcher, vi kan väl bara dra ett litet svep. Vi konstaterar att Wolves tar tre helt otroligt viktiga poäng med ett sent avgörande borta på Goodison Park mot Everton. Ait Nouri hoppar in och gör 2-1 målet. Vilda glädjescener och en drömstart för Lopetegui. Och det här innebär ju såklart att Everton, ja, det hade de ju varit oavsett utgången i den här matchen, är ju såklart indragna i bottenstriden. Vi noterar ju då att Southampton är sist på 12 poäng, 20 plats.
Han kommer hamna där, va?
Ja, alltså, ja, jag skulle ju säga det om jag måste någonstans bestämma mig här och nu.
Vad var det som Nathan Jones att han hade sagt efter ligacupmatchen att det inte tog, vad drog han för referens?
Nej, men att det tar väl inte liksom, Barca byggdes ju inte på en natt.
Sa 15 och Nathan Jones kommer inte byggas på ett halvår heller, så han får bygga vidare i Championship.
Ja, han verkar ju vara en championship-tränare, så att han får nog behålla jobbet. Men det ser tufft ut för Southampton såklart. Men de har ju 12 poäng och på 14 plats då, Bournemouth, som vi väl någonstans tror kommer dala också. De har 16 poäng, så det är ju extremt tajt där. Men det är väl bara att vissa lag har man ju bättre känsla för än andra. Mm. Och Southampton är väl ett av de lagen man kanske inte har klockren känsla för. Men Wolves har fall viktig start för Lopetegui där.
Ja, verkligen. En 4 minuter tillägg i mål 94-04 och det är så signifikativt för Traoré som han är typ helt fri. De har värsta kontingen och det är så tur att bollen kommer fram till Ait Nouri på bortre. Men man älskar det där. Alltså tröjan av, fira med borta fansen, julmatcher 15-0 lokal tid. Det är ju det där man älskar. Och jag hade faktiskt matchen på live för att det var den enda match som betydde någonting. Så det var riktigt fina scener får vi ändå lov att säga. Sen hade vi Southampton. Där ska vi väl fortsätta hylla Brighton, va? 3-0. Eller 3-1 vart det.
Ja, nej, men och där var ju oron innan då att det inte fanns någon anfallare i Brighton. Trossard fick kliva upp i någon form av nummer 9-roll då med Danny Welbeck borta och ja, den här belgaren, är han turk eller belgare? Han kommer från Belgien i alla fall, Undav.
Dålig koll på Undav faktiskt, om jag ska vara helt ärlig.
Ja, han öste ju in mål i Belgien och han lovordades då att det var ju en pottervärmning. Men han har ju knappt fått någon speltid överhuvudtaget. Och det är ju förmodligen för att han inte har klimatiserat sig. Det märks väldigt tidigt på träningarna, kan jag tänka mig, att den här spelaren inte riktigt håller måttet. Och med Danny Welbeck då, som vi vet har en kropp gjord av glas, så behöver det nog plockas in en nummer 9 här. Men ja, Brighton löser ju ändå. Nu är man på sjunde plats.
De ska ha pengar också efter försäljningen av Kushereya och men man sålde Mopai, man sålde Bissouma, så det finns ju, det borde ju verkligen finnas pengar, för man värvade inte för jättemycket. Och sen Trossard kommer inte ända nu, men det börjar pratas. Caicedo på mitten finns ett jävla värde i, och McAllister, så man har ju riktiga guldklimpar också. Så fan, det är kul för Brighton nu, måste vi ändå säga.
Absolut, och då bör det väl komma in som sagt en anfallsvärvning, för det tycker jag, så Trossard i slöseri att ha honom på topp, han är ju bäst ute till vänster, så att en anfallare räknar med väl kommer in. Vi pratade Wolves innan, men jag såg, eller Daniel Kristoffersson då, som skriver mycket svensk silly season på Aftonbladet, han har ju bra koll på våra svensk proffs där ute också. Han sa ju att Wolves leder jakten på Gyökeres, och det är väl inte en otänkbar klubbadress för Championships skytteliga-ledare med tanke på vilka problem som Wolves har. Diego Costa, han spelar ju mycket, men han har väl fortfarande inte gjort mål ännu, och Jimenez är ju inte så lik. Så att Gyökeres, ja, men det finns ju fler klubbar som jagar anfallare. Wolves är en av dem, och kanske Brighton då.
Nej, det är hans gamla klubb. Ja, men det skulle vara jättehäftigt. Och när man kollar de här priserna som delades ut nu på den här galan som inte existerade, så är alltså årets målvakt, årets försvarare, årets anfallare och årets guldbollentagare spelar Premier League. Vi har varit inne på den här skandinaviska övertagningen av Premier League, och man tänker nog inte så jävla mycket på det, för man tar det för givet och man vänjer sig vid det. Men det är jävligt kul att vara svensk och kolla på Premier League nu, för det är bra prestationer. Och om Gyökeres kommer till Wolves eller Brighton skulle vara ännu roligare, för jag konsumerar inte Championship jätteofta, om jag ska vara helt ärlig.
Nej, Gyökeres då, som tidigare alltså var i Brighton, men det är nog inte otänkbart att han kanske hittar dit, eller då någon av de andra klubbarna som jagar en ny anfallare. Vi tar med oss att Crystal Palace aldrig får att lyfta. Nej, hur långt är tålamodet med Patrick Vieira, tror du?
Alltså, det är så svårt att tappa tålamodet med honom, för det finns ju någonting där, måste man ändå säga, att man är överlag ganska bra. Man parkerar på en 11:e plats, det är ganska bra. Sen har man ju de här när man faller igenom i matcher man ska vinna, men sen vinner man matcher. Så jag skulle säga att man kommer ha ganska långt tålamod med honom, för jag ser ändå något där som man ser väldigt få tränare på en engelska ön, som framförallt kommer från England kanske. Så det där tror jag man ska vara väldigt försiktig med. Sen, intressant, det blir mer och mer, vi tog upp det för någon månad sedan när vi spelade in senast innan VM med Wilfried Zaha, och man går ju all in för att förlänga, men han verkar ju inte vilja. Och vad är vi nu ifrån? Vi är fyra dagar ifrån att Wilfried Zaha får prata med andra klubbar, så det där kommer bli en följetong att följa, och vilket kommer påverka Crystal Palace status långsiktigt också, vad man kan göra, för han är ju vital för det där laget.
Ja, det är han ju. Men ska han spela fotboll i någon annan klubb, så måste det ju ske nu. Han börjar ju bli till åren här, och annars så blir det ju som med Harry Kane då, att det blir en klubb för honom i stort sett. Han hade ju en vända i Manchester United utan att lyfta, men jag tycker att han har kvaliteter för större klubbar än Crystal Palace. Annars så präglas ju såklart den här matchen mycket av de två röda korten på Mitchell och Tompkins. Men Fulham då, ett annat sensationslag. Här behöver man inte fundera kring någon bottenstrid. Parkerar på 9:e plats, 22 poäng. Mitrovic fortsätter att leverera poäng framåt, och det ser väldigt bra ut för Marco Silvas bygge.
Jag tror att i stort sett alla hade Fulham åka ut, så det är jätteimponerande. Mitrovic motvisar alla än en gång, kan även göra assist. Mitt hipsterval höstens lag, Palinja, fortsätter göra bra på det centrala mittfältet, och nej, det är jätteimponerande, och det är kul framförallt, för man har ju varit skeptisk när Fulham har kommit ut upp och varit så usla försvarsmässigt och åkt ut. De har ju nästan kommit i skymundan för att Norwich gör det också, och gör det på ett ännu värre sätt. Norwich som även Dean Smith fick sparken ifrån om det var idag eller igår, parkerar sig på 5:e plats i Championship och får sparken, så hårda krav där, men nej, jävla imponerande av Fulham.
Och de har en skön offensiv trio bakom där med William då, och så Andreas Pereira och Bobby Reid också, som
är så dåliga spelare egentligen.
Ja, men egentligen, han var väl med Cardiff tror jag uppe och härjade i Premier League för några år sedan, och har väl aldrig liksom gjort några avtryck i högsta ligan, men här gör han det faktiskt bra. Så att Silva, ja men han ska ju vara en vass tränare, och nu får han äntligen visa det också i Premier League, så det är sjukt kul. Vad har vi mer då? Annars var det inte så mycket mer i 16 matcherna egentligen, utan då tar vi oss till en stor match, får jag väl säga, i alla fall ett storlag på Villa Park. Robin Olsen stod i kassen när Liverpool gästades, och det här var ju underhållande. Blir det inte ofta underhållande mellan just de här två lagen? Man minns ju tillbaka på den sjuka fighten under pandemisäsongen när vi 7-2.
Ja, det är bland dem. Ja, men Liverpool var ju typ peak Liverpool där. Alltså typ Klopps bästa Liverpool. Det var typ början på när man gick lite utför. Men man såg det inte komma, att man hade vunnit säsongen innan, och det där var typ i omgång 3. Man visste inte riktigt hur bra Jack Grealish var. Man hade inte sett Ollie Watkins. Det var, kan Villa ha varit nykomliga till och med? Eller var det andra säsongen? Jag kommer inte ihåg. Skitsamma. Det var en jävligt rolig match i alla fall.
Ja, den var sjukt underhållande. Den här var vi inte, den nådde vi inte riktigt de höjderna, och framförallt så var väl Liverpool betydligt bättre i den här matchen. Men det var svängigt och kul att se, och Liverpool med mycket energi. Sen släppte man ju till en del bakåt, men det ska man också komma ihåg, tycker jag. Jag tycker så här, man glömmer lite det att även när Liverpool var som allra bäst så släppte de ju till en del målchanser bakåt. Det här är ju ett lag som står högt och stormar på framåt, och det är inte så konstigt att de släpper till lite bakåt. Skillnaden är väl kanske att man brukar se Liverpool vara betydligt mer effektiva när man får sina målchanser. För i den här matchen skapar man ju helt galet mycket, men bolljäveln vill ju inte in för den långa dinosaurien där framme.
Jag vet inte vad man ska säga. Jag skickar ju, nu blir det mer FPL-sur, men folk får fan ha överseende på mina. Jag skickar en print till dig i 80:e minuten, annars är på minus 11 bonuspoäng.
Ja, det visar ju på liksom hur den går ju, den här bonusmätan går ju mycket på hur man presterar i big chances. Ja, när man får de stora chanserna helt enkelt.
Ja,
och
exakt.
Där är ju, ja men det börjar ju bli parodiskt när det kommer till Darwin Nunez. Som, ja men det finns ju lite två läger här nu. Ena läget som tycker bara att han är urusel för att han, ja men han kan inte få in bollen i mål. Han får så mycket lägen men bränner allt. Medan andra menar på att, ja men det är bara att titta på expected goals. Det här kommer att bli en skyttekung i Premier League, och jag är väl lite mer i det sistnämnda spåret, även om jag kanske inte drar det så långt att det blir en skyttekung, för det finns lite andra spelare som överträffar de där siffrorna, och det finns ju något alltså, det är ju där man synar kvalitet på en anfallare, hur vass man är i boxen, och där måste ju Nunez verkligen jobba på saker och ting, men så här dålig är han ju inte på att avsluta.
Nej, jag vill bara ta den först när vi pratar om Liverpools sätt att släppa till målchanserna. Jag tycker fortfarande att den här matchen, jag tycker det syns jättetydligt att de släpper till mer målchanser än vad de gjort tidigare. Fabinho är inte Fabinho. Han är inte bra. Och han var, när han kom in och de hittade den där skölden framför Van Dijk och sen fick in Alisson där bak, det var det som gjorde att de gick från ett bra lag till det bästa laget. Nu är man inte det bästa laget för att man släpper till för mycket målchanser, och du, om inte Fabinho hittar ett sätt att vända på det här, för han är fortfarande bara, jag tror han är 28 år, så behöver man hitta en ersättare där, för man kommer inte vinna några titlar när man släpper till de här antal målchanserna. Jag tror man har ligger på typ 13:e plats i, eller nej, 13, vad blir det, sjunde, jag släpper till mest stora chanser i Premier League det här året, och det kan man inte göra som en sån klubb som Liverpool. Men gällande Darwin, nu tvära hopp här mellan Fabinho och Darwin, jag håller med dig, alltså det är jättefrustrerande, kan jag tänka mig som Liverpool-supporter att se hur Darwin agerar, och han, jag tror inte, alltså så här, skriver man, vi pratade om vad folk skulle skriva på högskoleprovet, och det är väl att om man skriver A, B, C, D, E, eller om det är fyra alternativ, jag kommer fan inte ihåg, det var för länge sedan jag gjort det, så får med 0,3. Det är liksom om du svarar A på alla frågor får du 0,3. Darwin hade ju lyckats lösa 0,1 för att han är så jävla trög. Och det syns ju sättet han spelar fotboll. Men sen samtidigt, vissa argumenterar att han ska kunna prestera nu, han har kostat miljarden. Men om du går till, jag kommer komma in mer på honom senare när vi pratar United, men om du kollar på en spelare som United har värvat för en miljard i Anthony, vad har jag helst? En spelare som Anthony som står och trampar på bollen inte och skapar ett skit, eller en spelare som Darwin Nunez som ser helt besatt ut av att vinna fotbollsmatcher, som kommer till målchanserna, som löper, som drar på sig försvarare, som öppnar upp för sina lagkompisar. Jag tar hellre Darwin Nunez alla dagar i veckan, och jag tror att när vi kommer summera Anthony och Darwin Nunez som värvningar, så kommer folk skratta åt att Anthony är bland de sämsta värvningarna i Premier Leagues historia. Jag det är jättetidigt, men jag börjar verkligen få de vibbarna, för jag ser ingenting.
Nej, jag har väl svårt att förstå mig på den värvningen också. Men Nunez, det kommer bli bra. Jag, sen återigen, Haaland är en bättre avslutare om man hela tiden ska jämföra de två. Harry Kane är en bättre avslutare, men Nunez ska ju såklart göra det bättre än vad han presterat hittills. Men skönt för Liverpool med Salah i målprotokollet.
Bra insats också.
Ja, men absolut. Nej, men han jag ska inte säga att han är tillbaka där han var för ett år sedan under hösten där. Men det är en betydligt bättre Salah nu än vad vi såg efter, ja, men till exempelvis när han kom tillbaka från afrikanska mästerskapen och i början på den här säsongen. Så att, jag tycker Klopp har fått ihop det bättre nu. Många avbräck där framme, men tycker att han har liksom lyckats med de spelare han har att jobba med. Få ihop ett slagkraftigt lag. Andy Robertson gör en fin match, och han har alltså gjort flest assist av alla försvarare i Premier Leagues historia. Det är imponerande.
Jätteimponerande, och sen vet jag inte om man ska säga att det är ännu mer imponerande att Trent som är 23 år ligger trea på den här listan. Och bollen Trent slår till Robertson på målet, på 1-0 målet som Salah gör. Alltså vad är det för mål? Alltså först allt i det här målet är så jävla sexigt så det finns inte. Och och man får på något sätt, Trent är ju, han har ju en situation, han är nära på att dra på sin straff, om det är mot Watkins eller vem det är, jag kommer inte exakt ihåg, det är inte straff men det är ändå en situation när han blir så här, ja, men han går upp i press, sen blir han omspelad för ett vägg, tar lite loja meter, men när han gör de där assisten, får fan vara okej, alltså.
Nej, men så är det. De behöver ju två ytterbackar i toppslag, och kanske att de närmar sig det. Trents yttersida där är verkligen, den är läcker. Men efter matchen blev det också den stora snackisen. 3-1 var väl ganska enligt förväntan då. Men det slog ner en bomb i Silleväg, för precis efter slutsignal så gick ju etablerade Sillekonten. Romano var väl inte först, va, när det kommer till att avslöja, va?
Det var, vad heter han, Paul Joyce eller vad fan heter han?
Precis. Jag tror det är Joyce. Ja, det är en som följer Liverpool väldigt nära och är trovärdig. Han deklarerade ju att Cody Gakpo, alltså PSVs anfallare och som många lärde känna under VM här nu senast i Holland, där han gjorde 3 mål, va? Under mästerskapet.
Stämmer. Har ryktats till, kanske framförallt Manchester United, men även Chelsea har varit där och nosat. Leeds och Southampton gick väl ganska hårt för honom i somras, men insåg väl att de är för små för den namnteckningen när han fortsatte leverera. Och det gick så fort. Det var på något sätt häftigt att Van Dijk hintade ju om att något är på gång efter matchen. Men man reagerar inte på det då, men i efterhand, när det var klart på Boxing Day, så har han säkert fått veta och liksom fått okej att säga, om man bara får spekulera. Och sen att han har jobbat in det här via holländska landslaget på något sätt, jag vet inte. Men det var ändå häftigt att se Van Dijk verkligen hinta om den här övergången. Sen 15 minuter senare så breakas det, och sen så typ 2 timmar senare så har PSV gått ut och sagt att de har reached an agreement, vilket är väldigt ovanligt. Och Liverpool, ännu en gång, jobbar så jävla snyggt med transfers. Så det finns inte, jag som United-supporter är jätteavundsjuk på alla sätt, på sättet Liverpool agerar på transfermarknaden. Det känns som motsatsen. Det är som sagt, vi kommer komma in mer på United senare med transferfönstret, vad som kommer ske, men Gakpo har ju ryktats länge, men nu finns inte pengarna, vi har spelare i den positionen. Men att man, Liverpool kan värva honom på 2 timmar utan att det läcker ut i media, medan vi spenderade en hel sommar med att värva Anthony, som i slutändan kostar dubbelt så mycket. Alltså, det är något som står kraftigt fel till i hur klubben sköt i sådana fall. Och Liverpool ska jävla cred för det här.
Ja, häftigt med övergångar som slår ner så där kraftigt. För det brukar ju vara ganska långa veckor och månader av spekulationer innan det sker. Men Liverpool har inte ens nämnts tillsammans med Gakpo, utan det är som du säger, Manchester United och Chelsea då, det har pratats om. Och så kliver Liverpool fram. Men jag tycker väl ändå att den här värvningen passar. Han passar ju bäst in i Liverpool, kanske även Chelsea då. Men United som det har pratats om, jag har inte riktigt förstått mig på den. Jag tycker att United har väldigt många spelare Som påminner om Gakpo. Sen tror jag att Gakpo absolut hade kunnat gå in i United 11, men det är ju inte där United behöver förstärka, utan det är ju i synnerhet då att få in en riktig striker, vilket jag inte riktigt, nu har inte jag sett Gakpo, jag såg honom i VM och blev imponerad, man har ju sett hans siffror, han gjort det otroligt bra i Eredivisie, men det är liksom, holländska ligan är en sak, att gå till Premier League är något helt annat, även om siffrorna verkligen har stuckit ut. Men jag tyckte mig se under VM att det här är en spelare som borde kunna prestera även i Premier League. Och i ett Liverpool då, där han kommer ju slängas in i hetluften tämligen omedelbart, tror jag. De har ju Diaz och Jota skadad, och så har vi Firmino som också börjar bli till åren och åker på en hel del småskador hit och dit. Så att Gakpo kommer att behövas omedelbart, och jag räknar med att han är i Premier League och för att färga direkt.
Ja, han har blivit medical ikväll onsdag när vi spelar in, så det kommer nog mycket väl bli officiellt. Så ska vi se bänken, möter väl Leicester den 30:e, va? Så redan på, vad blir det, på fredag. Så ska vi säga att han sitter på bänken då. Och det är som du säger, alltså,
nej, det får han inte göra. Det får han inte göra.
Just januari, ja, va? Just
det får han inte göra. Men däremot de har Brentford på måndag, det är väl den 2 januari. Ja. Då är det nog inte alls otänkbart att han är redo. Det tycker jag också är snyggt, att Liverpool löser den här värvningen så tidigt på fönstret. För det ska spelas mycket fotboll nu i just januari, och för Liverpools del handlar om att jaga i fatt och varje match är viktig, och skulle det dyka upp någon skada på några av de offensiva spelarna som han har kvar nu i laget, det hade ju varit förödande. Så att Gakpo är ett verkligen viktigt tillskott.
Min första känsla när den här värvningen kom ut var ju som du nämnde med United och Chelsea, kanske att man har liknande spel. Man har Diaz som har kommit in i det jävligt bra, man har Jota, man har Darwin, man har Salah som ändå ska vara givna, och sen Bobby där bakom, och Jota ska vi inte glömma såklart. Men ju mer jag tänker, alltså Diaz, den här skadan, Jota ganska skadebenägen överlag, känslan är att det här är början på slutet för Bobby Firmino i Liverpool, att han kommer lämna i sommar i och med den här värvningen. Och då har man en anfallsuppsättning som är en väldigt bra ålder. Det är Salah som är runt 30, annars är de andra väldigt unga. Och folk pratar om hur man skulle ersätta Salah, Mané och Bobby, och kan man ställa upp med Diaz, Gakpo, Jota, Darwin och Salah de nästkommande åren. Det är klart att det har varit en dyr men en jävligt snygg omförvandling på väldigt kort tid, Jürgen Klopp där.
Men du, det verkar väl inte som att man nöjer sig där heller. Det pratas om att Klopp har fått mer att handla för.
Ja, det börjar kavla sig in rykten om Enzo Fernandez från Benfica som har gjort det jävligt bra i Champions League, gjorde det jävligt bra i Argentina, var på bänken i första matcherna men kom in och var en av deras bästa spelare i slutspelet. Dock 120 miljoner euro i klausul. Benfica kommer inte släppa honom för det. Och vi har ju pratat om Bellingham tidigare. Man kan ju inte ta Enzo om man ska ta Bellingham. Så mycket pengar kan det fan inte finnas, speciellt inte mitt i en eventuell försäljning som FSG har kavlat ut att det finns intresse för.
Nej, men då kan man väl ta Bellingham på en gång, tänker jag. Om det skulle vara som så att det ska upp 1,2 miljarder svenska kronor. Det låter helt sjukt. Men det centrala mittfältet tycker jag egentligen, alltså kortsiktigt så är det väl mer akut att få in en spelare som Gakpo med tanke på att många offensiva spelare är skadade. Men långsiktigt så behöver vi ju, eller Klopp behöver ju byta ut det där centrala mittfältet. Och då är det ju alldeles strålande med spelare som Fernandes eller då Bellingham. Och det får gärna ske i januari då, så att Liverpool spelar Champions League under nästa säsong. Men ja, vi får se här vad som händer. Men det känslan var ju när man lyssnade till Klopp är att det är lite mer avslappnat och att han har fått något besked här från sina nuvarande ägare. Så får vi se hur länge de är det. Men att det kan spenderas lite pengar här i januari.
Ja, det är jävligt viktigt att komma till Champions League. Det vet vi av historia hur mycket många klubbar har klausuler i tröjsponsor och exempelvis att intäkterna går ner 25% om man missar Champions League. Så det är jätteviktigt rent ekonomiskt, om vi inte ska prata för att locka spelare, så ser man det som en investering som kommer ta en Champions League, så det är klart att det är jätteviktigt att man kan öppna plånboken. För vi vet att vi har sagt det tidigare, man hade resurser för att gå för Tchouaméni i somras, men här är en valde Real, så det ska ju finnas pengar för en mittfältsvärvning där någonstans. Sen om det blir Bellingham eller Enzo Fernando, det får vi se. Svårt att se, det kan fan inte bli båda, det kan inte bli 2 miljarder för de två, nej.
Nej, det
eller 2,5 nästan.
Det låter inte som Liverpool, men det kanske är andra tider nu. Ja, 3 viktiga poäng för Liverpool i alla fall i jakten på Champions League. Väntar alltså Leicester här på fredag. Big Six görs i samarbete med ATG, och till helgen så vill vi ju slå ett slag för Big Nine.
Det stämmer. ATG presenterar årets sista Big Nine med matcher på nyårsafton. Och vem har inte drömt att köra en Big Nine på nyårsafton med bland annat Manchester City, Everton, Brighton, Arsenal, som man såklart ska prioritera tillsammans med champagne på nyår. Så jag kommer göra ett system, Jesper kommer göra ett system, och jag tror även att vi kommer lösa ett gemensamt här via Big Six. För det är jackpot bort hos ATG på över 1,5 miljoner.
Ja, riktigt kul såklart att vara en del av en Big Nine-kupong på självaste nyårsafton. Ni kan rygga våra andelsspel borta på dob.one/bignine. Men glöm inte att ni måste vara 18 år fyllda för att få spela, och upplever ni problem med ett spelande så finns stödlinjen.se till hands. Stort tack till ATG som gör Big Six möjligt. Men vi tar oss vidare, och då blir det ju till det laget som leder hela Premier League, och det hade man ju gjort oavsett resultat mot West Ham. Men det blev såklart 3 nya poäng. Det man funderade på inför matchen, Det var ju då hur Eddie Nketiah skulle se ut i Gabriel Jesus-rollen. Men där konstaterar vi väl efter en match spelad att det står Nketiah Big Six 1-0, va?
Ja, det gör det väl ändå. Ska jag dra lilla brasklappen för vad jag tyckte mig se i Arsenals spel med Nketiah kontra Gabriel Jesus, så tror jag att hans avsaknad av targetspel kommer kunna drabba Arsenal om Gabriel Jesus blir borta länge och man kommer möta bättre lag. För jag tycker att länka upp spelet, han är jättebra i djupled och målet han gör i klass, han är en jättebra andra anfallare, men nu är vi inne på extremt små fina detaljer, så tror jag att Arsenal kommer kunna drabbas mot tuffare lag i länka upp spelet, för där är han svagare än vad Gabriel Jesus är.
Ja, och alltså jag har också sett att Eddie Nketiah är en liksom, det är en Premier League-anfallare, det tycker jag verkligen att han har visat. Sen om det ska vara en anfallare i ett lag som slåss om titeln, för där tycker jag att vi har Arsenal nu och det är det man ska satsa på. Det är jag inte övertygad om, även om målet han gör är otrolig klass. Alltså det är så skickligt gjort hur han vänder upp och vänder bort och skickar in den i bortre. Men sen oavsett om Nketiah är en titelanfallare, så är det väl ett utmärkt läge för Arsenal att förstärka upp den där offensiven. För den där offensiven till nästa år, när man ska gå in i Champions League, den är ju oavsett för tunn, eller hur?
Ja, nu ska man ha budat på Mudryk, fått första budet på 65 miljoner euro nekat. Sky Sport, som är en pissekälla ska sägas, kablar ut nu att man vill ha 85 miljoner pund för honom. Och så här, vi går in på Gakpo igen. Hur kan Gakpo kosta 50 miljoner euro när Mudryk ska kosta 85 miljoner pund och Anthony 100? Jag fattar inte ens värderingen. Har inte Gakpo typ visat mest av de här egentligen? Jag fattar fan inte hur klubbar värderar och vad som bestämmer och vilka parametrar och varför klubbar betalar. Jag fattar inte. Men som du säger, truppen är jättebra nu för att spela i Premier League, men nästa år kommer man kunna spela, eller ska man spela i Champions League, och då kommer man behöva rotera och då kommer man behöva bredda. Så jag tror känslan är att pengar finns och känslan är att man kommer lyckas ta Mudryk på något sätt i det här fönstret. För det...
Nej, men verkligen så. De har ju verkligen pratat om att Martinelli kan spela längst fram också, för Mudryk är väl mer av en kantspelare som jag har förstått det då. Men ja, det är svårt att värdera med priserna där, men det kan ju vara klausul och annat inbakat. Men man tycker också med Gakpo att det fanns så stort intresse att det borde ha trissat upp på grund av det. Men ja, det kanske bara är en klausul som har aktiverats här då. Det vet ju inte vi någonting om här just nu då. Men om vi går till matchen då. Arsenal hamnar i underläge och då är det väl lätt att man som Arsenal-lag börjar fundera och känna att okej, vi har haft ett uppehåll och vi hittade kanske inte riktigt tillbaka till den rytmen vi hade här i höstas där vi var så gott som oslagbara. Men därför så tycker jag att det är så fruktansvärt starkt av dem att jobba sig in i matchen och ja, men successivt montera ner West Ham.
Ja, men de är så jävla bra alltså. Det är helt... Vi har typ suttit och pratat på något sätt om att Arsenal, vi får inte ihop att de inte är så bra. Men jag tror att man, eller så här, jag har väl någonstans landat i den här matchen efter att ha sett dem nu för första gången på en månad, i att man stirrar sig blind för mycket på att ett, det är Arsenal, vad Arsenal har varit de senaste 15 åren. Två, vad som står på namnen på tröjorna. Man får inte ihop att William Saliba är så här bra, att Gabriel har, jag har pratat om att Arsenal behöver ersätta Gabriel långsiktigt och kanske sätta in Ben White i som mittback. Nej, de ska spela där. Zinchenko, Tierney, svinbra. Ramsdale, svinbra. Xhaka, ny spelare. Thomas Partey, han är skadefri, det vet vi sedan Atletico Madrid, fantastiskt. Ödegård, man kanske ser honom som den här spelaren som var Alexander Isaks polare i Real Sociedad och sen inte lyckades i Real Madrid, att han inte är tillräckligt bra för att spela på den högsta nivån. Men jo, det är han. Martinelli är det också. Saka är en världsspelare och sen anfallaren. Och det är de här elva som spelar varje match, för de har inga skador i stort sett. Och de undrar Teta, de vet exakt vad de ska göra, där du pratar om Graham Potter tider. Och de är fan precis så här bra som de visar just nu. Och jag tror fortfarande att City kommer vinna, men jag ser ingenting som tyder på att Arsenal ska tappa det här och bli sämre. För det är en sån självklarhet. Efter en månads uppehåll, det är en sån självklarhet. West Ham är ett fantastiskt lag på pappret, men man ligger under i andra halvlek och det känns liksom man kommer vinna enkelt. Det var aldrig någon snack om saken.
Nej, Nej, men verkligen. Och jag tycker också det räcker med att kolla på matcherna för att konstatera att Arsenal är ett topplag. Det går inte bara att sitta och säga, nej men de har inget där att göra och snart så kommer de här spelarna bevisa att det inte är titelaspiranter. Men det är fel.
För men visst blir man, vi sa du själv också gott i den fällan att man gör det. Alltså så här, omedvetet. Ja,
så är det definitivt. Och det är därför man återigen lite bara går tillbaka till det jag sa. Man sitter och väntar på att lag ska falla igenom. Men nu har vi ju väl ändå, nu har det gått 17 omgångar av den här ligan. Och vi ser ju att ja, men dels att Arteta har satt en idé som alla köper till 100%. De vet precis vad de ska göra. Och sen i den här idén så växlar ju bara spelarna upp och blir bättre och bättre. Det finns ju, det är ju en ung trupp. Så att det går ju att ta kliv som individ också. Och det tycker jag att alla de här du nämner. Ja, men Saka, Ödegaard och Martinelli har ju gått från att ta potential till att bli världsspelare, till att faktiskt vara världsspelare just nu. För det får vi ändå säga. Leder man Premier League och spelar varje match så som de gör, ja, men då måste vi faktiskt ta de orden i vår mun. Sen kan det alltid komma skador och truppen är lite för tunn för att orka med det, tror jag. Jag har svårt att se att Vieira på kort sikt här ska kunna vara någon ersättare till en skadad Ödegaard. Och skulle Saka gå sönder så skulle det vara jobbigt om inte en sån som Mudryk finns där vid sidan av. Så att man får hoppas att de en skada på Jesus grejer men inte för många fler. Men det gäller ju andra sidan också, andra lag. Alltså vad händer om City får Haaland skadad och De Bruyne skadad? Alltså det är ju inte heller bra för den typen av lag. Och Manchester United, de får Rashford skadad, det är ingen bra. Så att det ska man orka i en titelkamp, då måste man få vara relativt skadefri, annars blir det ju jäkligt tufft.
Nej, så är det verkligen. Men chockerar det inte dig när du fick höra att det är alltså första gången Wenger på plats när han lämnar Arsenal?
Jo, jag fattar ingenting.
Det är speciellt. Sen var det, han fick ju en jättefin avtackning, men jag kan tänka mig att både för, eller kanske framförallt från honom, men att det var en verkligen, det tyder på att det verkligen var en tuff sista tid med protester och sådana saker. Efter allt han har gjort för klubben, så han kanske behövde lite tid att landa, få lite distans till det, men sen är det ju jävligt fint att han kommer tillbaka och ingen vet om det egentligen. Jag tror att det typ, att sångerna började, nu får någon Arsenal-supporter rätta mig om jag har fel, men jag vet inte om de har en stor bild som filmar publik på Emirates. Känslan var att det liksom sipprade ut ett rykte och någon började sjunga "There's only one Arsene Wenger" och sen började hela arenan köra. Så det var jävligt fina scener när den ramsan började kollades ut, om det var i mitten av andra halvlek någon gång.
Ja, välförtjänt. Sista åren var väl inte jätteroliga, även om de stärktes ju när ersättaren tog över. Men var det Unai Emery eller?
Unai, va? Mm.
Ja, de har ju haft... Nej, de har väl bara haft han och Fredrik Ljungberg, va? Sen, ja,
det känns som de har haft typ fem stycken. Lilla Ljungberg där någon match också. Ja, jag vet.
Ja, men alltså... Arsenal har haft sina problem även efter Arsene Wenger. Det blev ju faktiskt sämre. Men nu är det verkligen bättre. Men jag någonstans tycker jag att det är hellre att Wenger dyker upp för första gången nu än att det är som med Sir Alex Ferguson, som är ju för ofta på Old Trafford.
Ja, och sen blir det, alltså Wenger har ju flyttat, han har dragit till Schweiz och blivit Infantinos påläggskalv medan Ferdi bor i Manchester. Sen hans roll i United har blivit fel. Vi får köra ett litet extra långt avsnitt idag, men vi hade ju tänkt att blåsa på rejält kring West Ham. Ska vi skjuta upp det eller hinner vi med det idag, tror du?
Ja, men vi kan väl vänta med det, tänker jag. För vi har en West Ham-supporter på kroken också som jag vill att vi ska koppla in i det här avsnittet. Men jag känner att vi avvaktar lite med West Ham och Moyes där. Vad vi tycker gällande dem.
Vi kan väl hinta att vi är jävligt kritiska i alla fall. Det sticker vi inte ut hakan med direkt. Men...
Nej, men vi har verkligen. Nej, men det är kanske dags här att man gör ett skifte. När det kommer till tränare där, Moyes, ja, men han är ju bra på att bygga ett lag och få ut den, ja, men den typen av fotboll han vill spela, men, och det tar West Ham till en viss nivå, men för att West Ham ska kunna växla upp till nästa nivå, vilket ju någonstans är lite ädlare Europaplatsen. Nu har man ju tagit sig till Conference League här och annat, men om det på allvar ska vara en topp 4-utmanare, vilket ju kanske låter som en omöjlig utmaning, men herregud, nu har vi ju Newcastle som visserligen har nya medel men som kanske inte har spenderat alla dem. Men de är där uppe och vi har haft Leicester ännu högre upp och jag tror ändå att West Ham har den typen, ja men de har de ambitionerna att de vill vara där. Och då kanske att David Moyes ska ersättas av en annan tränare. Men det, kan vi väl, det greppet kan vi väl ta senare. Men Arsenal vinner och fortsätter att leda Premier League. Enketia får göra mål. Nej, men det är en alldeles perfekt andra halvlek för dem med Ødegaard i assistprotokollet och Martinelli, Saka och Enketia som målskyttar.
Ja, nej, det är, ett, det är kul att vara så. Bra stämning på Emirates ännu en gång. Kablas ut ännu mer bilder på de här nya ultrasgrupperingen som de kör, börjar fan köra hårt. Och jag var väl, tyckte väl att det var lite cringe när jag såg dem i början. Men kan de få det där att växa och bli liksom till en riktigt så att man kan få lite utländsk ultrasgrupperingsstämning på de engelska arenorna. Så omfamnar jag det alla dagar i veckan.
Man ser ju ögonen på supportrarna när de gör mål och allt är häftigt såklart när det är via en vändning, men man ser ju ögonen på dem att de börjar drömma verkligen här om stora saker. Det var verkligen länge sedan de fick lyfta pokalen, men kanske att det är dags i
Mayen. Det har blivit så sjukt och det är ännu mer när Manchester City är stadsrivaler till min favoritklubb. Men man bryr sig inte om Manchester City. Man känner typ 2-3 personer som håller på Manchester City och man har vant sig med att de vinner. Man bryr sig inte om de vinner, för det berör den inte. Så det är ju nästan så att man det är kul för Arsenal att det går bra, men jag vill inte se en massa jobbiga Arsenal-fans få vinna ligan, för vad odrägliga de skulle bli. Då är det behagligt när City vinner, för man bryr sig inte.
Nej, jag förstår att du som supporter tänker så. Men,
det är så fel. För City är en större rival än Arsenal i grund och botten. Ja, men som svensk så blir man ju färgad över att man ser och känner så mycket mer Arsenal-supportrar. Alltså man dels känner privat, men även på Twitter. Man träffar folk integrerar med en på Twitter och liknande. City, ja, det är tre stycken. Och sen så här, folk man har stött in i Manchester, men inte mer så. Så det är så lätt att inte bry sig och gå och lägga sig och låtsas som att det inte händer någonting.
Ja, jag tycker det vore väldigt pikt med en ny gammal mästare då, får väl säga. Två lag som kanske inte har med någon titel att göra, det är ju Chelsea och Manchester United. De spelade ju under tisdagen och båda vann ju helt enligt plan när två nykomlingar i form av Bournemouth och Nottingham Forest var på besök. Men det laget som alltså, stod för den mest imponerande insatsen av de här två lagen, det tycker jag ändå var Manchester United. De gör ju faktiskt en riktigt, riktigt fin insats hemma mot Nottingham Forest.
Ja, jag sa det innan matchen att det vore så jävla skönt att bara städa av en klubb. Man har nästan glömt hur det känns, men United har alltså vunnit 7 raka matcher på hemmaplan. Och för att ta nästa kliv som klubb och utmana de största titlarna så måste man göra hemmaplan till ett fort. Det är ju som Van Dijk, vad var han torskade sin första match på Anfield? Torskan, ja men det gjorde han va? Ja, hade bröts väl. Han torskade sin första match på Anfield någonsin i ligan nu precis innan uppehållet. Och det är sånt man måste göra för att vara den bästa klubben, att man vinner på hemmaplan och tappar lite poäng på bortaplan. Så att få de svaren man fick direkt, varann hungrig. Jag tycker många har ifrågasatt värvningen av varann, hur motiverad han är, går han för pengarna från han går till Real Madrid som prenumererar på Champions League-titlar för att gå till ett pittigt Manchester United som inte har vunnit något på 10 år. Hur är motivationen ibland tjäna cash? Jag tycker det säger väldigt mycket om hans motivation när han spelar en VM-final. Han är alltså den första spelaren med speltid i VM-finalen som spelar i Premier League, vilket jag tycker att han ska ha enorm cred för. För det var när Vigge var sjuk, Maguire var inte redo, så sa han, ja, jag vill spela, jag är redo. Sen Casemiro skulle jag kunna skriva en novell om. Och jag får väl bredda mina vyer och kolla mer fotboll utanför öarna, för att man upptäcker hur bra Casemiro är i hösten 2022. Det är väl problematiskt på sitt sätt. Och att Rashford tar vid var också jävligt kul att se.
Ja, men nu lyfter du fram många spelare som verkligen har tagit United till en bättre plats än vad de var tidigare, och det kanske inte var så svårt. United har ju haft ett par riktigt stökiga år, men nu känns det verkligen på riktigt som att man har något stort på gång här. Gällande Casemiro, alltså jag följer ju inte La Liga, men jag har ju såklart förstått hans storhet, men det var väl inte det man ifrågasatte, utan det var väl åldern, priset och hans motivation till att gå till en klubb som inte spelar Champions League och som är väldigt långt ifrån att fylla upp pokalskåpet igen. Men så det var väl det man ifrågasatte, men ja, han har ju motbevisat allt det. Vilken spelare! Och du nämnde det med Fabinho tidigare, att han är svag och då är inte Liverpool lika bra. Då släpper de in mer mål. Vi har i Manchester City så har vi Rodri som har varit en gigant de senaste åren. Och dessförinnan handlar det om Fernandinho. Så den, liksom, den rollen har de på ett snyggt sätt löst. När Chelsea har funkat som bäst, då har man ju haft Kanté som har fungerat på... Ja, men han är ju mer box-to-box kanske, men
fortfarande jävligt, alltså fortfarande bra på att vinna bollen. Och
ja, men exakt.
Thomas Partey när han har fått spela nu i Arsenal, för det är, ja, han kan ju släppa upp Xhaka i en tvåvägsroll, medan Partey är den som, ja, men städer allting. Så det är jätteviktigt, verkligen.
Ja, men och liksom, jag har ju sett väldigt många olika backkonstellationer i Manchester United genom åren, och det har ju liksom inte spelat någon roll vilka som har spelat där, för det har ju varit lika uselt oavsett vilka som spelar där. Men nu då, så var det ju en stökig backlinje igen. Lider ju med Vigge här alltså. Men varför skulle han åka hem till Sverige och fira jul?
Ja, andra raka året han går ut. Sist var han ju ute, förra året var han ju ute på någon, vid covid-restriktioner han var ute på restaurang under julen och varit sjuk då också. Och nu åker han hem till Sverige, så det är väl inte...
Ja, men det är väl hemskt att behöva prata så här, men isolera dig, för nu har du ju verkligen chansen. Maguire är tillbaka efter ett lyckat VM, men har inte, åkt ju också på någon sjukdom och inte hunnit träna. Vi har Varane som har varit iväg, nej men han gick ju långt i VM så han var inte heller redo. Martinez har vunnit VM-guld, så här fanns ju verkligen Vigges möjlighet. Så går han att bli sjuk. Ja, det är ju otur såklart, men Varane, Luke Shaw bildar mittbackspar framför dem.
Luke Shaw bra.
Ja, ja, verkligen. Men jag tror också att det är så här, med Casemiro framför sig, det låter enkelt, men fan, det blir en annan stabilitet. Och såklart med en tränare som är tydligare i sina direktiv, vilken fotboll man vill bedriva. Svagt motstånd måste vi väl slänga in här någonstans när vi bara öser på...
Vad fan, Jesper, vi har varit piss i 10 år. Jag måste få lite hybris.
Ja, nej, men det är du verkligen värd. Och... United är på allvar med i den här Champions League-jakten. Marcus Rashford, jag är jätteglad av att se honom le igen och spela den fotboll vi vet att han kan spela. För att när han slog sig fram i Manchester United, i ett dåligt Manchester United, så visade han ändå att han är en spelare som kan göra skillnad på den absolut högsta nivån. Sen har han haft den här mörka tiden bakom sig som fotbollsspelare i alla fall. Och man började verkligen fundera i banor kring om han verkligen ska vara kvar i engelsk fotboll och Manchester United. Men han har knutit näven och tillsammans med Ten Hag verkligen hittat en metod för att komma tillbaka. Och jag är riktigt imponerad av honom. Och det här talar... Ja, men det här är nog en stor anledning till varför Manchester United på allvar är med.
Det är fint att se, alltså som du säger, det Rashford har gjort, och han är från staden och allt, ni vet historien, jag behöver inte gå dit. Det är jävligt fint att se. Sen är det jävligt fint att se att Erik ten Hag kanske är den första United-tränaren sen Sir Alex Ferguson som får spelare att bli bättre, som utvecklar spelare, som gör Luke Shaw, var länge sedan jag såg så här bra. Jag tycker, ja, men om man bara tar Varane sen, Dalot, vad han har gjort med honom på så kort tid, vad han har gjort med, hittat en position som passar Bruno Fernandes, vad han har gjort med Rashford, hur Martial har sett ut när han inte har varit skadad, det är saker som gör att man verkligen får hopp. Måste vi nämna innan vi går vidare med United att det blev lite breaking news när vi spelade in här, så jag har inte hunnit sätta mig in i någonting, men David Ornstein från The Athletic har sagt i någon tv-kanal inför City-matchen att Glazers aiming for a complete sale of Manchester United in the first quarter of 2023. Premier League insider reveals that Manchester United are looking to bring in Joao Felix on loan due to a potential sale of the club. Och det är jävligt intressant. Sen är frågan så här, är inte Joao Felix också mer än inverterad ytter likt kanske Gakpo? Jag vet inte, har han spelat nia så jävla mycket i Portugal? Gjorde han det inte bland annat?
Nej, alltså han är ju mer en droppande anfallare skulle jag väl säga. Samtidigt är han rätt, han är snabb och kan verkligen gå i djupled. Men det är ju inte den här nian man ser i Haaland eller Darwin Nunez heller för den delen. Men jag tror ändå att han kan bli användbar, precis som Gakpo också har blivit användbar, men jag ser väl ändå, jag har sett Gakpo för lite, men jag tycker ändå absolut att Joao Felix kan användas som en nummer 9 i Ten Hags lag.
Det blir kul att se med, om det blir med med att man måste köpa eller om det bara blir ett lån. Nu säger de också här att man ska hålla utkik över nyheterna för en det kommer komma nyheter väldigt, väldigt snart och kommer bli ett seismic moment in the history of Manchester United. Så det känns verkligen som att något är på gång med ägandeskapet. Fan, nu är jag glad här.
Ja, vad häftigt. Ja, då lär det ju hända grejer och det behövs ju att det där blir klart så att man kan liksom fortsätta driva klubben framåt. Och nu har man ju hittat rätt med sin tränare av allt att döma, så ja, som det ser ut just nu i alla fall. Och många bitar på plats i truppen, men det är klart att det går att spetsa där ytterligare. Och då är det ju bra att ha en ägare som är långsiktig, för det är ju inte nuvarande ägare.
Nej,
utan det kan man har gått ut till försäljning då.
Det kan man
men, ju tre sköna poäng, Anthony har du nämnt. Det är väl den enda tråkiga delen med den här matchen för Uniteds supportrar.
Ja, det skulle jag säga. Det är inte med den här matchen, men funderingen av vad som händer med Jadon Sancho. Hur han mår och om han kommer kunna komma tillbaka. Jag vill ju tro att han är alltså inte redo mentalt eller fysiskt och är på eget träningsläger i Holland. Men vi får se när han kommer tillbaka. Det är oroväckande kommentarer. Och nu blir det spretigt med ännu mer breaking news. Det är inte breaking news, men vet du vad Leeds sjunger till Calvin Phillips i detta nu på Ellen Road?
Nej.
Calvin Phillips, he eat what he wants. Han är ju från Leeds också.
Det är ju deras gubbe.
Sånt gillar man ändå.
Ja, verkligen en förstklassig banter. Men som du sa då, tråkigt med Jadon Sancho och Anthony, båda spelar ute till höger. Jag skrev en tweet som United-supportarna kanske inte var helt nöjda med. Jag tycker att så här, nej, men det är så lätt att slå ner på ett lag då när man känner att en värvning inte riktigt kommer att... hittills inte fallit väl ut och troligtvis inte kommer göra framåt heller, vågar jag nog ändå påstå om man ska se till den här prislappen. Men när man har en spelare som Garnacho, jag vet att Anthony är ute till höger, men någonstans handlar det väl för Ten Hag att ställa de 11 bästa spelarna ute på banan. Och det går ju faktiskt att flytta runt lite bland de här offensiva spelarna. Sen blir ju Rashford, jag blir ju också samtidigt token när han är ute till höger, för jag tycker att han är så mycket bättre ute till vänster. Men kanske att man kan testa Garnacho då, ute till höger, för honom vill jag faktiskt se mer av.
Nej, det var ju det finaste när vi hade skadeproblem precis innan uppehållet, när Garnacho slog igenom, om man ändå får säga det där, och målet mot Fulham, det är rysningar. Ska vi bocka av Chelsea? Vi är långa, men jag tror inte fan inte folk kommer klaga eftersom det blir lite tajt schema här. Men ska vi bocka av lite snabbt Chelsea?
Ja, det måste vi faktiskt göra. Jag läste ju en ganska intressant tweet, tyckte jag, inför den här matchen som jag skickade i vårt råd. Jag har ju en vän, får jag säga. Det är nog en del som har koll på honom som kanske följer svensk fotboll. Men han heter Stefan Melleborg. Han jobbar för AIK Fotboll med media och kommunikation. Men han är ju stor Chelsea-supporter. Han har säsongskort på Stamford Bridge och sticker över på väldigt många matcher. Och, ja, men Stefan har ju passerat 50 bast här, så att han har ju varit med länge i gamet när det kommer till supporterskap för Chelsea. Och han skrev en tweet precis innan matchen igår där han skrev så här: kan inte minnas om jag någonsin varit mer osugen på en Chelsea-match än inför kvällens omstart i Premier League. Amerikanska ögare och så snark-emoji. Potter som coach, snark-emoji. Ett trupp bygger för en undre halvan av serien och en totalt avsaknad av den klassiska Chelsea-hybrisen. Och så en snark emoji. En rätt rejäl sågning, och jag har väl fått lite samma vibbar från David Fjell och hans supporterskap när det kommer till Chelsea. Alltså David Fjell borta på som jag jobbar med borta hos Dob då. Han är inte heller helt nöjd med hur saker och ting går till i den där klubben just nu. Men att det var så här illa förvånar mig.
Ja, men samtidigt när du skickade den här så kändes det att... Sen ska jag väl säga att truppbygge för under halvan, där kan jag väl tycka att det är ganska mycket,
är med både
lite salt och peppar på.
Överdrift, ja. Ja.
Resten kan väl köpa. Alltså så här, man har, jag vill väl fortfarande ge Potter chansen, men jag är svårt att se att Potter ska utmana de absolut bästa tränarna i världen. Så jag köper det snarket, jag köper. Men det jag framförallt köper, det som Chelsea ska vara stolt över, som de inte haft, som man som Orson-supporter har hånat ganska mycket, att avsaknaden på egna produkter. Vilket man har nu, man har Chaloba, man har har Reece James, man har Mason Mount och så vidare och så vidare. Det finns någonting att vara stolt över att bygga upp. Men för mig har Chelsea, alltså så här, sen Abramovich tog över klubben. Jag är lite för ung för att komma ihåg, jag var 14 när han tog över, så jag har ingen direkt relation till Chelsea innan hans tid. Men det har ju varit en klubb med Mourinho som tränare, med spelare som provocerar en som motståndare, med JT, med Drogba och så vidare och så vidare. Och jag fattar vad han menar med den här Chelsea-hybrisen, och nu känns alla så mellanmjölkiga, platta, tråkiga. Missförstå mig rätt, jag säger inte det här för att provocera, det är bara känslan jag har som motståndssupporter. Det är få spelare i Chelsea som väcker några känslor för mig, varken positivt eller negativt. Jag tycker Reece James är en jättebra fotbollsspelare, jag tycker Mason Mount är en jättebra fotbollsspelare, men de gör ingenting med mig. Sen, det är väl en del av den moderna fotbollen. Det är ju många klubbar, alltså kollar man Liverpool för Carragher, Neville, det är inte många spelare där som gör någonting med mig heller. Men Chelsea, när jag såg den här tweeten så kände jag verkligen att de är nog fan ett steg över, på ett sätt de aldrig har varit. Det är inte Chelsea som jag är vana vid.
Nej, och sen tror jag också att mycket ligger i det här kring ägarfrågan, och det kanske de skäms lite över att säga, men de gillade ju Roman Abramovich kraftigt. Han har ju...
Det måste man få göra. Alltså så här,
ja.
Det är jätteproblematiskt med Ryssland och hans eventuella inblandning med Putin. Vi ska inte spekulera, det finns olika skolor som tror olika saker. Men det är sportswashing, ja, men han gjorde jävligt mycket bra för Chelsea, och det måste man som supporter få tycka utan att folk ska säga att man är dum i huvudet. Vi måste ändå vara där.
Ja, nej, men verkligen så. Och nu har man fått in en amerikansk ägare, och han har väl inte riktigt visat sig ha stenkoll på den här sporten och vad vi sysslar med här i Europa när det kommer till tävling. Så att jag förstår besvikelsen och frustrationen hos Chelsea. Och så Graham Potter då, som kanske inte står för den här klassisk, raka, intensiva Chelsea-fotbollen, utan en mer avvaktande possession-fotboll som dessutom inte har gett några resultat ännu då. Vilket någonstans skapar frustration också. Så att intressant med, jag vet inte om alla delar, det är klart de inte gör, men vore det intressant att höra på sociala medier då, om det är fler Chelsea-supportrar som känner samma sak. Jag tycker väl också att det kanske saknas en del profiler i det här laget, men samtidigt så tycker jag att det är ett intressant truppbygg, och jag tror ju att man kommer att hitta tillbaka och vara ett slagkraftigt lag igen. Nu såg jag faktiskt att man hade gjort klart med ett nyförvärv, inte särskilt namnkunnigt. För oss i Norden har vi ändå ganska bra koll på honom. Det är ju nämligen ivorianen David Fofana, som spelar i norska ligan, där han har varit totalt överlägsen den här säsongen i tippeligan. Han har bara gjort en säsong i Molde, och nu från och med den 1 januari så är han klar för Chelsea. Frågan är ju dock bara vilken, ja, men om han ska vara med och bidra direkt eller om han lånas ut. Jag förstår inte riktigt hur han har löst det här med arbetstillstånd.
Nej, det är inte ens tänkt på den aspekten. Känslan är väl att det är en nödlösning. Alltså en nödlösning som ändå blir en långsiktig chansning för att ersätta Brocha som har dragit korsbandet, är väl absolut känslan. Vad jag har sett den här spelaren, jag har sett honom bli utvisad på Tele2. Det var väl han, va?
Ja, men precis. Han gjorde inte väsen av sig mot Djurgården här på Tele2 som du är inne på då. Han blev utvisad där, men ja, vi får se då vilken nivå han kan hålla, på tal om stort steg då. Vi pratade om Undav, som för övrigt är tysk, såg jag. Jag kollade upp hans nationalitet. Men han satt ju på bänken här och fick inte ens hoppa in senast nu mot Southampton. Men han kommer från den belgiska ligan och har haft svårt att hitta rätt. Får vi se om Fofana då, som visserligen är yngre, han är bara 20 år gammal, om han kan vara med och utmana direkt, om han får papperna på plats. Men Chelsea då, i den här matchen, jag var inte särskilt imponerad om jag ska vara ärlig. Jag tycker att man börjar ganska bra och har ju hyfsat god kontroll på matchen, även om man, jag ser inte den här potterdefensiven som jag såg i Brighton, där man kunde försvara sitt mål genom att bara äga boll. Jag tycker det slarvas en hel del. Det slarvas i uppspelsfasen och det är ganska ihåligt också. Och man provar ju, man laborerar ju. Chalobah har ju spelat väldigt mycket under potten, men han är inte med från start. Och det är fyrbackslinjen den här gången. Reece James trycks ju upp väldigt mycket till höger. Jag är ganska besviken på Chelseas insats. Och framförallt då, vid en 2-0-ledning i den andra halvleken, så Ja, men man låter ju Bournemouth ta över matchen. Det är inte så att det känns inte farligt. Det är inte så att man tror att Bournemouth ska göra varken 2-1 och för den delen 2-2. Men det är en onödigt slapp insats, som man väntar ju bara på att det ska komma större motstånd, vilket det gör ju här om en vecka då när City ska gästa Stamford Bridge. Har ju svårt att se att den där insatsen räcker till då.
Matchen som neutral förstörs jävligt mycket. Alltså Chelsea avgör ju matchen. 2-0 efter 24 minuter. Och sen, jag vet inte hur mycket växlar man ska dra, att man inte imponerar. Men jag hör vad du säger. Att man reagerar på att man släpper till Bournemouth så mycket på Stamford Bridge. Det är oroväckande. Och jag tror absolut att Potter hade velat ha ett bättre svar hur man kan kontrollera en matchbild även i ledning. Sen tycker man får bra svar. Kai Havertz gör det bra. 1+1. Jag tycker Sterling gör det bra. Jag har varit jättekritisk mot honom. Viktigt att få igång honom också. Så det är viktigt att få igång de här spelarna. Sen är det verkligen att kollar man på de andra lagen, börjar mer och mer känna att det är klarare trupper. Fortfarande en spretig trupp så här. Vart ska folk spela nu? Zakaria inne, Pulisic tillbaka från de döda i Chelsea. Man har inget direkt grepp. Vi pratade om Peps rotation i början som man inte får grepp på, men man vet ju fortfarande att som idag spelar Mahrez och Grealish på kanterna. Chelsea mer så här, man har ingen aning. Men jag vet inte om de blir bättre, och de byter 11 hela tiden, så nej, det är mycket frågetecken där. Och Reece James, ja, synd om honom.
Ja, verkligen. Han gick ut här på Instagram och skrev om det här skitåret, där såklart den största besvikelsen ligger i att han missade VM. Men nu åker han alltså på en ny skada i knät. Ska väl vara borta 3-4 veckor har de gått ut med. Och det är ju en smäll för honom och hela Chelsea. För jag tycker ändå att man ser hur viktig han är för det här laget. Även om han inte gör någon fantastisk insats, så är det verktyget att ha en offensiv wingback som hela tiden fyller på och har en fin högerfot. Ja, men det behöver Chelsea, så det är tråkigt. Men som, liksom, för Chelsea som helhet då, så får man väl som support acceptera att det här blir ett mellanår. Jag tycker att det har varit en sån stor allians. Man har bytt ägare. Man har ganska hastigt bytt tränare också. Och han vill ju ha sin stab. Och han vill framförallt ha sina typer av spelare för att det ska kunna bli bra. Så att jag tror att man får ha överseende. Sen har det blivit lite sådär. Det har väl blivit lite mycket av den varan för Chelsea, och man skriker ju efter kontinuitet i den här klubben, vilket man ju aldrig riktigt får. Jag tror alla gör bäst i att ge Potter lite tid. Sen håller jag honom lite extra varmt om hjärtat, det gör ju vi svenskar då, kanske. Men jag blir ju ganska chockad över de här nyheterna som kommer ut då. Nu kanske de inte stämmer då, men att man redan har börjat kika efter en ny tränare, det får ju bara inte stämma.
Alltså ska jag vara helt ärlig, har de chansen att ta Luis Enrique, gör det. Alltså så här, på ett sportsligt nivå. Sen man kommer inte göra det, men jag håller Luis Enrique jättehögt. Sen det kommer inte ske, och jag vill verkligen att se vad Potter kan göra i den här klubben. Så jag hoppas såklart inte att det sker. Men hade jag varit Chelsea-supporter, hade fan inte uteslutit det. Sen, man gör ju sig själva till åtlöje på många sätt med att först sparka Tuchel och sen så klipper man Potter så här tidigt för att gå på Luis Enrique. Så det kommer såklart inte ske, men ja, det hade haft något.
Ja, verkligen. Det hade haft något. Sen om det hade varit positivt eller negativt, det låter jag vara osagt. Du, det har gått 35 minuter på Elland Road. Står fortfarande 0-0 i den matchen. Och vi ska väl släcka ner vår dator och mikrofon för den här gången nu.
Och för det här året.
Och för det här året, verkligen så. Nästa gång vi hör så är 2023. Har varit en fantastiskt rolig höst tillsammans med dig och alla lyssnare. Det blir ju mer fotboll till helgen. Ingen riktig toppmatch som sticker ut. Det är väl att, ja, men Brighton Arsenal blir lite småspännande där. Den spelas ju 18:30 på nyårsafton.
Det är man nyfiken till, hur folk säljer in det där till sina flickvänner och pojkvänner.
Verkligen. Verkligen så. Det, ja, den blir tuff för mig att kolla på i alla fall. Man får kika på den i efterhand. Den finns ju såklart på Viaplay att ta del av. Men vi gör väl som så, Fabbe. Det blev långt idag, men det fanns mycket att prata om. Och det kommer definitivt att finnas mer att prata om efter helgen när vi tar ner omgång 18. Men jag gör väl som så helt enkelt att jag önskar alla lyssnare och dig ett gott nytt år. Och så hörs vi på andra sidan.
Ja, nej, men det har verkligen, det har varit jävla kul. Och känns konstigt att tacka för ett år när man typ ses om 3 dagar igen. Men vi får tacka för all lyssning det här året. Det var jättekul, vi uppskattar att ni lyssnar. Och vi ses om 3 dagar igen. Typ 5 kanske.
Tack.